som så trofast har stått i den här bygden i så många år. Sett så mycket ske som handlar om under, om konkreta bönesvar, om förvandlade människoliv. Och nu, Herre, har du manat mig att resa hit för att innerligt be. Gör det en gång till. Gör det igen, Gud. Jag vill signa den här vackra kyrksalen till att åter vara en plats där nytt liv ska födas. Och jag tackar dig, Herre, att jag klev in här eftermiddag. Så fick jag höra, jag tror det var från ditt hjärta, jag fick höra barnjoller i den här vackra kyrksalen. Nyfödda. Jag ber, Herre, om kraft till att föda. Och jag ber, Herre, att du ska tala till ledarna här. Och jag ber, Herre, att det inte bara är verksamhet som ska köra på. Jag ber för ledarna. Jag ber att det ska bli ännu tydligare att församlingen har valt rätt. De har valt ett bedjande ledarskap som känner sitt totala beroende av dig och söker ditt ansikte. Jag ber om ett enat ledarskap som kan lyssna in tillsammans för att förmedla och plantera en vision i församlingen och ta församlingen med framåt och in i det som du har berett. Herre, jag ber om dophögtider redan inom 365 dagar. Skulle något vara så underbart så inte du förmår det. Jag ber om en kraftig uppmuntran för den lilla församlingsgruppen här. Tack, Herre, att dagarna snart kommer då de ska både skratta och le tillsammans och med förkrosselse och förundran tala om att bönesvarens tid är inne. Jag prisar och lovar dig, du är underbar i råd. Inte minst då vi känner oss rådlösa och hjälplösa. Du är underbar i råd. Du är fortfarande på din tron. Och jag ber, Herre, att du ska påminna min bror här och ledarna i församlingen om profetiska tilltal som har givits till församlingen i Bollstabruk. Kanske för 50 år sedan. Kanske för 20 år sedan. Som bara väntar på sin tid. Du ska påminna församlingen. Och du ska lyfta dem i glädje, Herre. Och de ska få planera, ha en profetisk kalender. Planera framöver med en djup känsla av att Gud har någonting i beredskap för denna bygd. Jag ber om det, Herre. Jag ber och jag tackar dig, Herre. Och lovar ditt heliga namn. Amen, amen, amen. Vad roligt att vara här och möta er. Ingemar Hellner heter jag. En liten blyg bondpojke som faktiskt av och till nyper mig i skinnet för att förstå att det är sant. Att jag fått ägna hela mitt vuxna liv åt att predika evangeliet. Jag upplever det ofattbart. Och jag brukar gå och nynna på en dikt av biskop Nils Bolander som i sin tur bygger på ett ord av Paulus. Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Och varje gång så kommer kommentaren inom mig. Ytterst relevant fråga, Herre. Vad tänkte du på när du kallade mig? Men om jag bara ska berätta något personligt så är jag övertygad om att redan då jag formades i mammas inre så hade Gud tanken klar även för min stund på jorden. Jag är helt övertygad om att kallelsen lades ner. En kallelse som väntade på sin tid. Och jag tycker jag kan se hur det skiner igenom redan när jag är 6-7 år. 5-6 år. Jag älskar att vara med på möten. Har ni sett tv-program? Det har ju sänts flera intervjuprogram senare år. Där man har intervjuat människor som har en liknande bakgrund som jag. Uppvuxna i frikyrka och väckelserörelse. Och man har beklagat sig. Det var så många förbud. Det var så många måsten, jag tvingades med på ändlösa möten. Jag fick inte göra det och inte det. Och jag vill inte förringa det. Det är mycket smärtsamt om massor av människor har en sån minnesbild. Varje gång jag hört sådana vittnesbörd, då tänker jag, det är inte min barndom de talar om. Det är det inte. Och det var inte brist på radikalitet. Mamma och pappa, de hade respekt för Gud. De älskade frälsaren. Men mitt hem, det var så ljust. Och deras kristendom var så ljust. Så full av sång och nåd och kärlek. Jag kan aldrig minnas att de tvingade mig med till ett enda möte. Sanningen är att jag tvingade mig med. Precis som minns jag hela min barndom. Jag tvingade mig med. Jag ska med, sa jag. Och jag förstår att det finns kanske två orsaker till det här. Orsak nummer ett. Jag hade den stora lyckan att ha föräldrar som firade gudstjänst i miljö där det verkligen var atmosfär. Och till och med en liten kille på 5 år kunde känna att här är Jesus. Förringa inte barnen. De är ju ofta väldigt rena och oförstörda. Jag minns hur starkt jag kunde uppleva väckelsemötes atmosfär. Och lilla jag satt där och dinglade med benen och kände innan någon skulle börja tala i tungor och bära fram ett budskap. Jag bara kände inombords att nu är det sändning på gång liksom. Så där. Jag hade lyckan att de åkte till möten där det var andligt liv. Vem kan inte bli less annars? Se till att det är liv. Så det är dragningskraft i Guds hus. Och den andra hemligheten, det är ju kallelsen jag bar på. Jag minns, hörni, då det var väckelsemöten. Är ni så gamla som ni har hört ett sånt uttryck? I gamla missionshusen. Där ordnar man möteskampanjer. Jag sa inte kampanj, man sa mötesserie. Och så kallade man ut ett par ungdomar som gick på någon bibelskola. Och de kanske var bara 18-19 år. Men de förväntas ha möten flera veckor varje kväll. Osäkra. De visste inte mycket om kyrkårets texter. Men det kände till och med jag att de hade varit knä och bett att Gud skulle ge dem ett budskap. Och sjöng och vittnade. De där mötena älskade jag. Och jag minns då, när det var möten som pågick flera veckor, hur jag registrerade på ett omedvetet sätt hur atmosfären bara blev allt intensivare. Jag kände liksom det där genombrottet. Jag minns eftermötena, hur de sjöng och hur det var en kamp i atmosfären och människor tog ett steg och vandrade till frälsningens plats. Och där satt jag 5-6 år. Och på ett omedvetet sätt bara jag visste vad som skulle bli mitt liv. Så var det. Och sen jag var 13-14 hade jag den ofattbara lyckan att komma i beröring med en djupgående andlig väckelse. Jag tänkte på det här om dagen. Jag satt i bilen och kände jag det nära på att jag gråta. Jag tänkte på livet och tänkte så här. Jag vet ju att jag bar på en kallelse. Men vad hade det blivit av min tjänst i Guds rike om jag inte i den avgörande perioden hade fått möta den atmosfären? Det var ett förunderligt skeende. Det var som om elden var lös över stan. Många hundra kommer till tro. Och jag lovar, pastorerna behövde inte skrika i falsett. Jesus är här. Det kände man ända ute på trottoaren. Det var som en doft av helighet. Jag fick beröras av en sån atmosfär. Där fick jag en chans att komma loss och blomma ut och få tag i det fungerande livet. Och där fanns andliga ledare som hade både förmåga och vilja att se en liten knatte som mig. Och att kunna se vad Gud hade lagt ner i mitt liv och hjälpa mig att ta steg i rätt riktning. Jag minns en märklig evangelist och missionsman ifrån Ångermanland som kom på besök. Har ni hört talas om Hoppets stjärna? Star of Hope. Erik Gunnar Eriksson. Han var ingen dussinvara. Men han blev min andlige far. Jag började resa med honom på sommarloven sedan jag var 15 år. Han kom till den här mötena. Det var hundratals, massor med människor. Han skulle predika en söndagkväll. Och där stod blyga jag bland sångarna. Och tittade under lugg och spelade på min elgitarr. Och han tittade intensivt på mig. Blicken brann. Och då mötet var slut kommer han sakta fram, ta mig om axlarna. Se mig fortfarande rakt i ögonen. Och börjar tala profetiskt. Jag tror 10 eller 15 minuter. Om vad då? Om det som blev mitt liv. Vad intressant och mäktigt det är när det fungerar. Och vad torftigt det är om allt som tär bara dör ut. Hör ni vänner. Jag har ett ord till er. Och det citerar jag var jag reser fram. Jag känner sån kärlek till Guds folk, till Guds församling. Vilket samfund tillhör du? Är du kyrklig eller frikyrklig? Räcker det om jag säger att jag är en kristen, du är det. Tillbeder inga samfund, men jag älskar Guds folk. Men jag känner var jag reser fram, så vill jag citera Hebreerbrevet 10:35. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Och jag säger det till pastor och ledare. Jag vill se dig rakt i ögonen och tala in de här orden i ditt hjärta. Så säger Herren till sin församling i Norden nu. Ge inte upp din frimodighet. Den ska rikligen belönas. Är det någon mer än jag som har upplevt att det på det här området kampen ofta står? Då liksom själafienden vill tysta ner oss och få oss in i svårmod och annat. Han kommer på olika sätt, men hans taktik är hela tiden att nagga frimodigheten i kanten. Och på något sätt slita ifrån oss det Gud vill att vi skulle leva i och så här. Och det som skulle vara förutsättningen för vår tjänst i hans rike. Ge inte upp er frimodighet. Är det någon här som har känt att apati och trötthet vill knacka på ibland? Hur ska det gå? Vad ska det bli? Ja, det räcker inte att försöka skaka fram lite nytt mod i rockärmen. Men man kan få bedja sig igenom i en tid som det är. På det personliga planet. Och som församling. Och församlingsledning. Jag tycker att som det ser ut idag i Sverige och världen, så borde varje församlingsledning som menar någonting, de borde ta dagar i bön och fasta. Församlingen är värd ledare som är burna av en vision från Gud. Och som lyfter oss upp. Gudstjänster som lyfter oss upp på ett högre plan. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Och jag tror att sista ordet inte sagt om den här platsen. Det här är en plats där Gud vill uppenbara sig. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Jag berättar idag på förmiddagen om en mycket god vän till mig. Pastor i en stor pingstförsamling i en stor stad i Sverige. Han ringde mig för en dryg vecka sedan. Och jag tänkte, vad är det med Karl? Han låter så annorlunda. Och plötsligt förstod jag att han grät. Han grät. Och så ville han berätta för mig vad han har varit med om det sista året. Och han sa, egentligen är det så här, att under minst 3 års tid har jag burit på någonting. Det är en bra verksamhet, det är tillväxt, det är så gott. Men han har burit på någonting. Det har varit nästan som en värk i hans bröst. Och han har tagit dagar och bett, och det här har liksom hela tiden bara legat över honom. Jag vill föra dig ut på nya områden, säger han. Och en längtan har drabbat honom att få vara med och öppna portar och få tjäna Gud på ett nytt sätt och få ingång i helt nya grupperingar av människor. Och Guds ande har viskat till honom i bönesalen. Gör dig beredd på förändring. Gör dig beredd på förändring. Gör dig beredd på förändring. Du ska fortsätta att tjäna mig, men du ska få tjäna i en ny dimension på ett annat sätt. Beröra helt nya människor. Och han har undrat vad det här gäller. På försommaren blir han uppringd av föreståndarinnan i det jag tror är Sveriges största okulta center. Har ni hört talas om att det inte bara sekularisering, det är andlig längtan i Sverige. Sökandes tid. Det är inte 2000, det är 100 000-tals. Åk till en nyandlig mässa i Solna, ska du få se välutbildade människor i sina bästa år. Köar hos häxor och healers och shamaner och trollkarlar. Och vi kan säga, vad hemskt. Ja, visst är det hemskt. Men vi måste ju se en dimension till. Vad vittnar detta om? I vår tid finns det ett förtvivlat, desperat rop emot himlen. En längtan efter en andlig dimension. Och då kan ju inte församlingen bara stå på åskådarplats och säga titta så hemskt. Vi skulle ju ha svaret från himlen. Och det vill Gud. Och därför kallar han på sin församling. Och därför så börjar han tala med den här pastorn. Och så ringer hon föreståndarinnan och säger, jag är väldigt förvånad själv över det här samtalet. Men många gäster hos oss de två sista åren har fört fram tydliga önskemål. Att vi får ju höra om allt möjligt konstigt, naturfolken och allt möjligt får vi höra om. Vi skulle vilja ha dagar också där vi får lära oss vad kristen tro är. Kan du inte kalla hit en präst som kan ha en studiedag och förklara vad det innebär att vara kristen? Är du beredd att komma, säger hon. Och jag tror ingen av er känner förakt för pastorn då han erkänner att han upplevde fruktan. Han blev alldeles skakad. Och han tänkte förstås, är det här rätt? Ska jag verkligen ge mig in i någonting sånt här? Och han sa, kan jag få en månads betänketid så ringer jag. Den månaden blev annorlunda. En månad med bönevandringar ute i skog och mark. Och så ringer han och säger, är det fortfarande aktuellt så kommer jag. Och han åker rakt in i detta getingbo, i detta mörker. Och har välförberedda studier om vad kristen tro är. Presenterar Jesus, vad det innebär att han gick i döden, uppstod igen. Hur man blir född på nytt. Och han är fullkomligt tagen och förkrossad. Och han säger till mig att han har aldrig i sin förkunnargärning någon gång upplevt att det har varit så öppet och predikat. En känsla av att det var bara förberedd mark. Människor är utsvultna. De är utsvultna. De längtar som det kändes som de nästan ville slita hjärtat ur kroppen på mig, sa han. Och vet ni vad resultatet blev? Flera alfakurser. Vet ni vad resultatet blev? Tre stora dophögtider i höst. Vet ni vad resultatet blir framöver? I vinter är 60 människor ur de här nätverken. De är anmälda till alfakursen. Och han står mitt i ett skeende där han bara känner att han darrar och bävar samtidigt som han vill ropa ut sin glädje. Förbered för en annorlunda tid. Vi har så mycket färdiga mallar hur allt ska gå till. Jag tror det kan bli väldigt annorlunda. Det finns hundratusentals som har köat hos häxor i årtionden. Och de har gått i alla de här nätverken. De är söndertrasade inombords och utsvultna och desperata. Och jag tror de finns i tiotusental som idag är övermogna för att möta Jesus. Bara de fick en chans. Men då räcker det inte med lite död och lam religiositet. Då måste vi få kyrkor som brinner och lever. Och det måste få börja gå ett rykte in i de här nätverken i Ångermanland och Värmland och var de är. Rykten som säger, det finns en plats där Gud uppenbarar sig. Och jag är övertygad om att det är en strategisk bön idag att be om att Guds undergörande kraft får frigöras. Be om de andliga gåvorna i funktion. Skulle rykten börja gå in i de här okulta nätverken i Ångermanland, eller vad det heter där vi är nu, om att Gud gör under, att sjuka blir helade. Det skulle kunna hända så att kyrkan och alla lokalerna blir överfyllda på några timmar. Alltså det är nätverk där man har kontakt med varandra. Och man söker ju. Och vet ni vad som har skakat mig? Jag har fått bevis för, jag vet vad jag talar om nu. Jag har bevis för att en väldigt stor procent av ledargestalter i allt det okulta och nyandliga har sån här bakgrund. Sån här bakgrund. Precis som jag upplevde de väckelse och mötte Gud och har en kallelselängtan. Jag skulle kunna nämna namn på människor som har varit ute och tjänat Gud i församling. Och som har brunnit och haft en kallelse. Och så möter man saker som på något sätt fick elden att slockna. Man blir besviken och missräknad och man dras in i andra sammanhang. Det finns nyckelpersoner att bedja loss. Och får Gud tag i sådana nyckelpersoner, då kan det bli en snabb rörelse mot korset. Det är min djupa känsla. Och jag kände jag skulle säga det här till er. Ge inte upp er frimodighet. Och jag säger det som en profetia. Den ska rikligen behövas. Talar jag för länge? Då vill jag ge er en bön till slut. En bön ifrån Bibeln. Och det är ett råd jag vill ge också. Pröva hur ljuvligt det är att bedja Bibelns böner. Vi ska ju bedja trons bön. Så jag skulle vilja ge dig ett råd. Jag ska berätta hur mitt liv har fungerat. Jag har kommit i svåra vägskäl. Jag har svåra bönämnen och så här. Och inte vet hur jag ska bedja. Då har jag alltid börjat min bön att säga: Gud, ge mig ett ord. Och det brukar alltid fungera. Gud liksom påminner mig om ett ord, lägger ett ord i mitt hjärta. Och så börjar jag be ut det bibelordet, tala ut det varje gång jag ber för de här omständigheterna. Och det förlöser tro i mitt hjärta. Bibelns böner. Och nu vill jag citera en bön. Och jag har en känsla av att den bönen ska drabba några här. Och du kanske går in i perioder då den här ska vara livsavgörande. Psalm 86 och vers 11. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid ett ena, att jag fruktar ditt namn. Är det någon som känner det kunde vara en bön för mig, så kan du nicka lite. Jag läser den en gång till. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena, att jag fruktar ditt namn. Vill ni be den i korus? Då ber jag före.
Jag ber före några mer.
Din väg, Gud. Tror du att Gud har en väg för ditt liv? Vi har bara ett liv att leva. Ett flyende ögonblick. En vägsträcka kvar. I en allvarsmättad tid. Tror du att varje kristen kan få komma in i ett sånt nära, innerligt Kristusliv? Så det känns naturligt att från tid till tid utbedja sig Guds ledning. Gud, visa mig din väg. Tror ni att det är möjligt? Tror ni att Gud har en väg för den här församlingen? Tänk om ni varje söndag skulle stående i gudstjänsten bedja ut den här bönen. Hålla om varandras axlar och be: Gud, ta hand om din församling. Visa oss, Herre, din väg. Vi vill vandra i din sanning. Behåll våra hjärtan vid det ena, att vi fruktar ditt namn. Det finns tre nycklar till den bönen om den ska förverkligas. Och det är tre nyckelord, och de ska du minnas. Det är orden villighet, ärlighet och hängivenhet. Kommer ni ihåg det? Villighet, ärlighet, hängivenhet. Det första ordet var villighet. Och ni bad med mig. Jag vill vandra i din sanning. Det hjälper ju inte om vi ropar oss hesa och beder Gud visa oss din väg. Om det inte följs upp med orden jag vill. Jag vill. Jag tror att om vi som människor överhuvudtaget ska erfara frälsningen som en personlig upplevelse. Och vi utifrån den sen ska få vara med om att livet blir en vandring in i det som Gud har berättat. Då tror jag att vi gång på gång kommer att föras fram till vägskäl och brytpunkter. Där Guds kärlek utmanar oss att våga fatta heliga, medvetna viljebeslut. Det är så mycket jag känner för det och känner inte för det. Och det far hit och dit. Det behövs lite mer fasthet. Jag vet vad jag vill med mitt liv. Har ni tänkt på det att alltid då Jesus talar om lärjungaskap så appellerar han till människans vilja. Om någon vill gå i mina fotspår. Den förlorade sonen sa enligt Jesus, nu vill jag stå. Där kom vändningen. Mod att fatta ett medvetet viljebeslut. Och jag känner faktiskt att här har vi någonting mycket, det är känsligt att tala om. Men jag upplever i många församlingar att människor kan gripas för stunden. Och det skrattar och gråta och ger Gud heliga löften. Och så är det precis som att nästa timma så är det andra saker som tar både känsla och tid. Och vi slits hit och dit. Och emellanåt kan det kännas som allt för många. Deras liv är som den ena halvslutna cirkeln i den andra. Inget blir riktigt fullbordat. Och jag känner det är någonting på det här området det handlar om. Det är som att det måste få komma ner på ett djupare plan. Vilja, förstånd och känsla. Vi behöver gång på gång komma till sådana här brytpunkter. Då vi säger med vördnad och respekt. Gud, jag vill. Det andra, det var ärlighet. Vi bad. Jag vill vandra i din sanning. Är inte det en vacker bön? Ganska mycket förljugenhet i vår tid. David, han ber i en annan psalm. Lär mig då sanning i hjärtat. Tycker du en oerhörd. Så om du vill söka Gud och längtar efter hans gemenskap. Du behöver inte kunna Bibeln utantill. Och du behöver inte ha en jättestor tro och vara så väldigt storslagen. Men vad du absolut måste ha med dig om du menar att du söker Guds gemenskap. Det är mod och vilja att vara sann i hjärtegrunden. Det finns mycket skådespeleri i vår värld. Ta inte med den talangen då du söker Guds ansikte. Att söka Gud är att närma sig sanningens ljus som lyser i varenda, genom varenda fiber i vår varelse. Inför dig kan jag inte. Vad tror ni mina lyssnare? Jag ser att ni är intelligenta och ni tänker. Jag vill vandra i din sanning. Den bönen går väl inte att frikoppla ifrån min relation till Bibeln. Sanning. Mitt ord är den sanning som ska göra er fria, sa Jesus. Så när jag ber den här bönen, då är det detsamma som att jag böjer mina knän inför en öppen Bibel och säger, Herre och Mästare, så långt du ger mig ljus vill jag alltid visa min längtan och min kärlek och min tillhörighet till dig i lydnad för vad du har talat. Jag vill vandra i din sanning. Och då kommer vi till det sista ordet. Hängivenhet. Behåll mitt hjärta vid ett ena. Jag fruktar ditt namn. Hur känns det att bedja ut en bön? Behåll mitt hjärta. Den bönen förutsätter ju att han har fått mitt hjärta, inte sant? Behåll mitt hjärta. Alltså från tid till tid så är det kallelsen till mig att bedja: Gud, släpp aldrig greppet om mitt liv. Jag tror att den första kärleken, den måste återerövras gång på gång. Släpp aldrig greppet. Du som grep mig, grip mig på nytt. Behåll mitt hjärta vid ett ena, att jag fruktar ditt namn. Tänk att det står i Bibeln att Guds ögon överfar hela jorden. Han söker efter dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Jag ska sluta med att citera Nils Ferlin. Mitt hjärta är ditt. Ditt hjärta är mitt. Och aldrig jag lämnar det åt dig. Nej. Det är på den vägen jag ska få se hans viljas väg för mig.